Hallå?
Hallå ja! Lyssnar du i Sveriges Radio Play? Jättebra! Lyssnar du däremot någon annanstans så kommer du missa resten av veckans poddavsnitt, för de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio Play.
Jaha ja!
P3, Sveriges Radio.
Det är redan någon som har skickat in i våran inkorg. Två stycken.
Oj.
Hej, skriver en.
Oj.
Det är ju det.
Det är
det som sker. Oj oj oj. Och vi ska inte gå in kanske direkt nu på det, men
nej, men förmodligen.
Folk har varit duktiga på att gå in på Sveriges Radio-appen och sen gått in på vårt program och klickat på den lilla klockan, så de har fått en nyhet som nu gynnar dem. Och det rasslar till i inkorgen. Ja, det har fått genomslag där.
Kommer vi någonsin kunna rensa den här inkorgen, Thomas? We've made a huge mistake.
Nej, men om vi vet, alltså de vet ju att det är bara de 10 första.
Mm. Men alla tror ju att de är de 10 första.
Ja, men inte hur länge som helst. De tror ju inte vi är 06:30. Alltså tror
nu
de det?
Nu kan de inte tro det längre.
Nu kan de inte tro att de är de 10 första. Nej. Nu är det ju kört.
Vem ska tömma mejlkorgen? Vi får se.
Vad pratar vi om? Ja, det kan vi gå igenom lite senare.
Ja, jag är jättenyfiken.
Ja, du är jättenyfiken, Agnes
Kån. Ja.
Det gick ut en nyhet, en pushnotis ifrån våra program. Vi sa att om ni klickar i den här eller ringklockan, våra program i SR-appen, då får man en nyhet, och den har gått ut nu. Och det var att de 10 första som skickar in 0559 till programmet, vad som helst, eller?
Ja, det är väldigt orent. Vi skulle sagt att de skickar in namnadress.
Ja, det hade varit bra. Vi har ju telefonnummer i alla fall. De vinner den nya
morgonpassetröjan.
Ja,
oj, oj, oj.
Så där missade du, Agnes.
Ja, det gjorde jag. Det var ju synd.
Men det är aldrig för sent att följa våra program i appen.
Det kan för det kommer mer sånt här.
Det kan komma mer sånt här. Och nu kan det faktiskt sluta skicka in. Nu ser ni bara dumma ut. Ni ser väldigt dumma ut nu.
P3, Sveriges Radio.
Vad trött man kan bli på folk då. Kan man inte det?
Oftast på sig själv.
Nu har inte jag sett det, men Thomas tog upp det där och sa, trött på att jag kommer inte skicka in något, för ni bara censurerar allt som inte är PK och
som inte är positivt om er.
Då ska jag berätta för dig att vi läser inte upp det som är positivt. Ja, det är någon gång ibland, och då mår båda vi dåligt.
Ja.
Men däremot så är vi ganska duktiga på att läsa upp det som är negativt.
Ja, verkligen.
Så att jag tror att ni har fel bild där.
Fel men, i sak och fel bild.
Förutom då PK-grejen. Ja,
ja,
där stämmer det.
Det stämmer,
är det inte PK, då
så
läser vi inte upp.
Nej.
Nej,
så ligger det till. Junis första då!
Ja, oh, är det idag?
Och vi fick vara med.
Nej, men Thomas.
Men det var äckligt tajt på något.
Ja, det var äckligt.
Det blev genant.
Ja, du blev killen som verkligen rockar triangeln i en orkester. Som du vet så här, som du vet, lägger ner sitt vanliga instrument, för snart kommer den, och då har han fått den på sitt
time
bord.
To shine.
Ja, ja, precis. Och du vet, han bara så bara ding. Synkade liksom inte med resten av situationen.
Oh. Det är snart semester, David, för de allra flesta.
Men oj vad det är juni nu.
Nu är det juni.
Oj vad det är juni.
Helvete vad juni det är.
Och det är så, saker står i blom, ska jag berätta för dig, fru Wikblad.
Alltså vet du, det spirar inte längre, det prunkar nästan.
Ja, varför kan vi inte sluta säga prunka?
För det är så det heter.
Ja.
När växtlighet liksom horar ut sig.
när de är utfläkta.
När de fläker ut sig på sitt liksom mest vulgära vis.
Ja.
Larmar gör sig till och fjäskar för oss.
Ja, ja, visst.
Då heter det prunka.
Står där och läskar med röva.
Ja, verkligen så.
Ja, nej, men du vet, nu har jag lite erfarenhet.
Mm.
I och med att jag har... Vadå?
Erfarenhet av?
Ja, men det är det jag kommer till. Om du slutar vara så...
Jag är
så
nyfiken på vad du har erfarenhet av.
Jag har erfarenhet. Nu besitter jag faktiskt lite erfarenhet av blommor och bin, höll jag på att säga.
Jo, tack. Men också bara blommor.
Ja, precis. Och så därför så gick jag förbi så här. Så fick jag en sån, så kom det en doft, en liten vind som hade liksom plockat upp en liten doft och fört med sig den till mig när jag gick på gatan. Så kände jag så här, jag bara, oj där, det där var nog syren. Och jag bara, Okej, David Druid. Vem tror du, vem har du blivit där plötsligt?
Går här på gatan och känner igen syrendoft som vore jag en lantbrukare.
Ja, vem är jag? Har jag pluggat på lantbruksuniversitetet?
Ja. Trädgårdsmästare.
Men det är inte bara det som står i blom, men saker står i blom. Mm. Jag tycker bara det är tråkigt att det inte är så länge.
Jag vet, det är därför jag lider av summertime sadness.
Men finns det inte blommor som bara blommar hela tiden? Alltså som bara, ja, men
plast.
Jag har blomman jämt när det är säsong.
Plast.
Men finns det inga andra?
Jag vet inte.
När man köper en blomma och har hemma så är väl en blomma jämt när man så länge man vattnar den. Så har den väl en blomma? Eller? Eller alltså en kruka så, med en blomma.
Jag hör dig.
Ja. Men sen ute, då är det bara så här, ja, men vi har en blomma en stund bara. Men köper en blomma och har inne, då är det en blomma jämt.
Ja, blomning är ju liksom växtens grand final på något sätt.
Ja.
Det är då den har liksom bara, nu är det dags att bli skändad i alla hål av olika typer av pollinatörer.
Mm-hmm.
Come at me, bro.
Yes.
Och sen när de liksom har gjort det och bara, nu har jag spridit min pollen på olika pollinatörer.
Mm.
Time to sleep.
Det
är därför man ska, har mamma lärt mig, och det gäller säkert inte alla växter, men hon säger alltid, nyp av utblommat.
Ja, nyp av.
Nyp av utblommat, för då förstår inte växten att den är färdig, och då kommer den med mer blommor.
Men det är ju... Ja, nej, men det är precis. Det är som med djur då. De har sina föröknings... De har en parningsperiod där.
Parningssäsong, ja.
Ja, de har en parningsperiod där de kommer att liksom bli... Ja, men en liten stund på ett år så kommer de att bli gangbangade av geting och bin och allting. Ja. Vad det nu är för någonting. Och sen så, vad heter det, chillar de resten av året.
Makes you think.
P3, Sveriges Radio.
Grattade du mamma igår då?
Mamma har grattats. Hon fick blommor och choklad och... nu ska jag inte säga något varumärke, men du vet sånt där... vad är det för någonting? Är det hudkrämer och det är väl något shampoo, body lotion och allt vad det innebär.
Oj, va?
Du vet, i någon sån, ett sånt paket.
Ja.
Hade brorsorna med sig.
Gud, vad duktig. Min mamma fick en fin selfie på mig. Gammal.
Och det är ju så här, vi vill alltid att hon gör makaronisallad när vi kommer.
Mm.
Vi vill alltid det.
Presenten är en nuta.
Hon hatar att göra det. Så hon gör aldrig det.
Falska dolkar i ryggen.
Ja, det
från mödernet.
Nej, men så varje gång så är man så här, det finns ett hopp alltid så här, bara, nu är man hungrig, man har väntat, för att du vet ju hur föräldrar är. De bjuder alltid in en jättekonstig tid som inte är lunch och inte middag, utan det är så här, kommer du 20 över 2. Okej. Okay, ja. När ska jag äta då innan för att vara hungrig då? Så sitter man och byggt upp ett sug och så är det så här, nu får jag mammas makaroner. Nu har jag inte fått det på, jag vet inte hur många kvartal.
Mm.
Och så kommer man dit och så är det så här, så är det inte det. Då är det en sån, ja, någon räkpaj eller någonting som man har fått ihop. Och det är
svek.
Gott, absolut.
Nej, men det är
man sitter och är besviken. Firade du?
Ja, men jag skickar ju en selfie till mamma som present.
Ja, du skickar en selfie. Ja.
Mm. Det är ju så jag jobbar.
P3, Sveriges Radio.
Jo, det var ju, jag har ju berättat det här förut, men det är ett sår i mig som är att när jag var gäst i Paradrätten så fjädde Lena och Kalle Möllers den här YouTube-hallojet. Då ingår det att Kalle liksom gör ett porträtt av en medan man lagar mat och snackar och sådär. Och så fick jag det jättefint, men jag bara, vad ska jag göra med det här? Jag kan inte ha ett porträtt på mig själv.
Nej.
Men jag vill ju inte heller slänga det. Alltså det är jättefint, det är en fin tavla.
Ja,
liksom.
just det. Nu kommer det.
så sa mamma bara, men ge det inte pappa då?
Ja, just det.
Present.
Ja.
Jag bara, ska ge bort ett porträtt på mig själv?
Nej.
Hon bara, jo mamma blir jätteglad. Kan han ha den på sitt kontor där eller någonting sånt där? Han är ju ditt största fan. Ge det inte honom? Jag bara, ja. Det blev hans födelsedag. Av min bror fick han ett par jättedyra innetofflor.
Snyggt.
Sen öppnade han paketet från mig och bara, tack!
Mm.
Och min brorsa bara tittade på mig så här trött och bara, ger du bort ett inramat porträtt på dig själv?
Yeah.
Typ. Och jag bara, det var mamma som sa att jag kunde... Alltså, mamma bara, jag har inte sagt det, skit, you're on your own.
Mm.
Svek.
Mm.
Så att det är en liten tradition att jag ger bort olika inramade bilder på mig själv.
Var står det då? Står det på kontoret?
Jag tror den sitter på landet.
Ja, okej. Okay. På DAS.
Jag och kungafamiljen.
Ja, den är böcker den där.
Ja, jag har nämligen även i min familj liksom identiteten oerhört självupptagen. Det är inte bara i det här programmet.
Jag tror vi satt en av mina småbröders hela födelsedag och tittade på olika produktioner jag hade varit på.
Alltså arma syskon till liksom
programledare. Ja.
Och det har varit en riktig mardrömshelg för SL, men än är kaoset inte över.
Stockholm Marathon.
Ja,
gate.
Och det blir lite Stockholmsnytt nu, vill jag braska för.
Okay.
Det är intressant för oss i studion, så kör.
Ja, men några som har haft det riktigt kämpigt de senaste dagarna i SL, eller Storstockholms lokaltrafik som de egentligen heter. Ja, ni har väl inte missat att det var Stockholm Marathon i helgen.
Nej, de sprang nämligen förbi min port hela dagen.
Ja.
Alltså literally förbi min port, inte utanpå gata, utan... precis,
du kom inte ut.
Nej,
liksom. Nej, jag fattar. Nej, men där kan man ju säga att kaoset pikade efter ett vagnfel som gjorde att resenärer satt fast i flera timmar på röda linjen och till sist fick evakueras genom tunnlarna. Men redan i torsdags så skakades just röda linjen av en mystisk incident som man får säga är mer sällsynt än det mer klassiska vagnfelet. Det är 29-åriga Amanda Lindahl som pratat med Aftonbladet om sin upplevelse. Hon var på väg hem från jobbet på torsdags eftermiddagen och resan mellan universitetet och T-centralen fick en liten oväntad twist när hon insåg att högtalarrösten, alltså den klassiska kvinnorösten som brukar ropa ut nästa station, sa lite knäppa saker, till exempel det här.
Nu kör vi gruppen. Dagsat dragning skulle plöna för att supa skallen av oss.
Nu kör vi, gubbar. Mm. Dags att dra till Stureplan för att supa skallen av oss.
Det var ju en sån röst, vad säger man? AI-röst typ.
Ja, eller exakt. Någonting.
Mm. En som någon hade programmerat sig. Men den sa också väldigt mycket mer märkliga saker.
Ja, precis. Vid Tekniska högskolan sa den till exempel att folk som skulle gå av och på där var jävla skithögar. Vid ett annat tillfälle sa rösten att det är dags för missbildade resenärer att stiga av tåget. Och Amanda säger att folk var väldigt förvirrade medan andra bara skrattade och tyckte att det var lite skojigt. Men vid en punkt sa rösten att håll i er, nu blir det obehagligt. Och då började Amanda fundera på att kanske gå av.
Mm. Men gud!
Mm. Ja.
Den hade man nog reagerat på.
Mm. Och SL säger till Aftonbladet att de undersöker det som har hänt och att flera som åkt med dem har rapporterat liknande saker, men de kan inte se att någon obehörig fått åtkomst till utropssystemet eller så.
Fast vi har, de har ju det.
Ja, de har dem. Någon obehörig har ju fått till åtkomst till utropssystemet.
Eller behörig.
Ja, precis. Det kanske är någon behörig. Men, det är ju, men om det är så att man gör det så är man inte behörig att göra det.
Nej, inte längre i alla fall. Så det var en tuff start för tunnelbanan som sen fortsätter på lördagen som sagt när Stockholm Marathon gick av stapeln och ett vagnfel gjorde att det blev tvärstopp precis där maratonet har sin målgång. Mm. Och inte nog med att det var svårt att få fram personal och säkerhetsutrustning på grund av alla avspärrningar. Det var ju också typ 22 grader varmt. SVT har pratat med Elin Wiman som var en av dem som satt fast i hela 3 timmar och hon berättade att hon fick flera panikattacker för att det var så varmt och att det var flera gravida och en massa barn ombord och när någon behövde kissa så fick de göra det i blöjor och handdukar.
Alltså vuxna?
Ja, och barn.
Ja,
liksom
blandat.
Och så fick liksom medresenärer bilda liksom en mur runt dem.
Nej.
Solidaritet ändå.
Ja, vackert alltså. Och fruktansvärt på en och samma gång.
Precis. Men till slut så kunde de evakueras genom tunnlarna. Men än är inte över. Ett tekniskt fel mellan Gamla stan och Slussen är fortfarande inte fixat. Nu har man flugit in experter från Tyskland för att få bukt med det. Så att det kan bli en riktigt stökig måndagsmorgon, säger SL till P4 Stockholm. Så det är ett litet PSA till alla stockholmare där ute. Mm-hmm. Planera alternativa resvägar.
Stort grattis taxibranschen.
Mm. Ja, verkligen.
Kan inte tänka mig något så... Är det svåraste som finns att vara busschaufför i Stockholms city? Liksom?
Jag tycker man ser i deras blick att de har liksom... zero fucks to give.
Ja, det har de.
De skulle aldrig vara så i en korsning. Nej, men kör du. Ja. Alltså, du vet, utan det är bara så... Nej, men coming det är
som,
through.
Det är som
alltså,
i filmen när folk har någon sån pansarbil och bara kör rakt igenom och bara... Pff.
Ja, ja.
P3, Sveriges Radio.
Sverige donerar JAS-plan till Ukraina. President Zelensky har varit på besök i Sverige och så har ukrainska soldater fått ett poängsystem för att öka stridsmoralen. Allt det här ska vi prata mer om tillsammans med våran Ukraina-korre Lubna Lubnis Elshanti. God morgon.
God morgon.
Nu är du lite långt ifrån micken, tror jag. Går det att närma sig den?
Ja,
där har vi henne.
Men nu är jag jättenära, så nära det bara går. Hoppas att det är... hörs bättre.
Ja, men vi får arbeta med det helt enkelt. President Zelensky var ju på besök i Sverige i slutet av förra veckan. Vad gjorde han här?
Ja, han var faktiskt i Uppsala av alla ställen på Upplands flygflottilj där han träffade Kristersson och de skrev under ett papper. Alltså det är så himla oklart med de här avtalen eller icke-avtalen, men det var i alla fall papper där Ukraina lovades två saker. Dels så skulle de få 16 gamla svenska stridsflyg av en äldre JAS Gripen-modell, och sen så lovade också Ukraina då att de skulle åtminstone köpa 20 stycken av de nyare planen, alltså den nya modellen. Så det var en jättebra dag, tyckte nog Kristersson. Han hade lyckats sälja på Ukraina några av sina svenska plan, och Ukraina var väl också glada att de hade fått några plan.
Kommer det här liksom förändra någonting i kriget, eller hur stor impact
gör det? Nej, det kommer inte förändra någonting. Ingen impact överhuvudtaget, utan det gör är att Ukraina kan på ett bättre sätt stå emot ryska robotanfall, för det är typ det man använder stridsflygen till. Alltså att när typ Ryssland skjuter en robot mot Ukraina så tar det några minuter innan den når till exempel Kiev, och då hinner Ukraina lyfta med ett stridsflyg och i luften skjuta ner den där ryska roboten. Det är typ det som är det viktigaste uppdraget som stridsflyg har. Sen kan man använda stridsflyg för att anfalla vid frontlinjen och sådär, men det är typ väldigt farligt nu för att det är så mycket drönare i luften, så det är liksom farligt för stridsflyg att flyga om inte typ i storstäderna. Så det kommer inte förändra jättemycket. Det är fortfarande väldigt få flygplan vi pratar om, och det kommer nog dröja innan Ukraina får dem, men det i alla fall ger Ukraina chans att liksom försvara sig.
Men har ju, men nu är man uppe i sammanlagt att man har skänkt och sålt 26 Gripenplan till Ukraina.
Ja.
Kommer det förändra någonting i kriget?
Det var precis det jag frågade.
Ja, men visst var det det. Ja. Förlåt. Nej, men jag är ledsen. Det var jag skulle fråga.
Du lyssnar inte på vad jag säger.
Nej, jag lyssnar inte på vad Linnea sa.
Till Davids försvar så höll han på med ett lite teknikstrul samtidigt. Ja, så det var det som hände.
Jag försökte höja din röst så att du hördes. För att jag är mån om att kvinnor hörs i det här programmet.
Nej, det som är följdfrågan är ju det här med att de har skänkt liksom vissa och sålt vissa. Vad är liksom, kan man säga någonting om det? Är det liksom som att så här, köp vår nya JAS Gripen-modell så kommer vi och ger 6 stycken på köpet. Ringer om 10 minuter.
Ring inom 10 minuter.
Eller är det mer
ja, men alltså, Linnea, du är inne på typ rätt spår. Alltså, så här, man undrar ju typ lite grann varför har det dröjt så himla länge innan Sverige nu äntligen typ ger eller säljer eller vad de nu gör. Och svaret är att så här, Sverige har tänkt att de själva vill ha de här planen. Så här, man vill typ inte ge bort för mycket grejer, så att ifall Ryssland typ anfaller Sverige så ska man kunna också kunna försvara sig. Men nu så har man ökat produktionen hos Saab som tillverkar de här planen, och då har man råd att bli av med några av de äldre planen. Och nu ska man liksom öka produktionen ytterligare och göra de här nya planen, men de kan man ju inte skänka för de är skitdyra. Och Ukraina har precis fått pengar eller ett stödpaket från EU, och en del av de pengarna som de har fått från EU, 90 miljarder euro totalt, så kommer en del av dem användas för att köpa de här planen.
P3, Sveriges Radio.
Zelensky har sagt att Ryssland förbereder ett nytt storskaligt anfall. Vad vet vi om det?
Ja, så det brukar man göra när det är bättre väder, precis som det är just nu, till exempel vår eller sommar. Och tidigare har vi ju sett Ryssland försöka typ gå mer på offensiven, ta ukrainska byar eller städer. Så det är väl vanliga förberedelser som Ryssland gör, men hittills har man inte sett att Ryssland har lyckats med så mycket. Det är typ den här våren, sommaren går överlag mycket bättre för Ukraina än vad det har gjort tidigare. Så förberedelser pågår säkert, men det är inte helt tydligt ifall det kommer gå så bra för Ryssland.
De har ju, förlåt.
Nej, säg du.
Nej, men de har ju hotat ambassader i Kiev, Ryssland, alltså, vilket fick ju stor uppmärksamhet. 50 länder bland annat har fördömt det i ett gemensamt FN-uttalande. Varför väcker det här så starkare liksom, internationella reaktioner?
Ja, alltså Ryssland har ju ökat sina attacker mot ukrainska städer, mot Kiev bland annat, och det efter att Ukraina har riktat flera attacker mot ryska mål, alltså mot ryska oljeraffinaderier och så vidare. Och förra veckan så var det ett jättestort anfall mot Kiev där varenda stadsdel i hela huvudstaden var under attack. Och det här menar ju Ryssland är ett straff, en hämnd för att Ukraina gör som de gör. Och då hotade man också flera ambassader, eller överlag så sa man att alla utländska diplomater kan lämna Kiev. Men det här är ju också en del av retoriken. Man vill visa från liksom rysk sida att man är stark och mäktig och har kontroll och så vidare och kota andra länder. Men det här har inte folk eller utländska diplomater nappat på, utan de flesta är ju kvar i Ukraina. Men ja, det är skrämseltaktik från Putins sida.
Det här undrar man ju verkligen om, att för att man har hört om ukrainska soldater som ska motiveras att kriga med hjälp av något slags så kallat poängsystem. Vad handlar det om? Mm.
Alltså det är inte en helt ny grej. Det här har man haft typ i 2 år. Det är typ en app som ukrainska drönarsoldater har, där de kan ladda upp bilder på saker som de har förstört, alltså ryska vapen eller ryska soldater, och för det får man olika antal poäng, och för de här poängen kan man sen köpa ny drönare eller andra vapensystem eller något annat som man kan köpa i den här appen. Så beroende på vad man slår ut eller vem man, hur många man lyckas döda, så får man poäng som man kan byta till sig till saker som man behöver. Och det här menar ukrainska sidan att det här är bra för effektiviteten. Det motiverar soldater till att göra sina uppdrag på ett bra sätt.
Alltså det har verkligen blivit ett spel.
Ja, det är tv-spel typ.
Ja, och att det är märkligt också så här, alltså... att om man är soldat, eller för mig låter det märkligt att det är så här, att jag behöver göra saker för att få bättre utrustning. Eller? Är det inte det som är slutändan?
Men det är väl så här, ren krass skulle man kunna se att det är som en slags provision. Sen så här, det låter brutalt, men det är väl typ det kriget går ut på, att försöka slå ut fienden, att döda fienden och hindra fienden från att avancera liksom, och ta ukrainska städer eller döda ukrainska soldater. Så det här kan liksom låta cyniskt, men det är precis det kriget går ut på.
Vad vet man om det här, den här kränkningen av finskt luftterritorium som det rapporterades om förra veckan, att Ryssland skulle ha varit där? Liksom, och...
Nu pratar man väldigt mycket om att det var ryska drönare som flög in i ett bostadshus i Rumänien. Och det här har inte hänt sedan kriget började. Alltså, vi har ju sett ryska och ukrainska drönare hamna på villovägar i baltiska länder, i Finland. Men nu för första gången så var det en rysk drönare som slog till mot ett bostadshus nära gränsen till Ukraina och skadade 2 personer. Och det här har ju väckt jättemycket reaktioner. Ryssland påstår att det är en ukrainsk drönare eller liksom försöker prata bort det här på något sätt, men det här ser man ändå som väldigt allvarligt. Man kan inte ha ett krig i ett land och andra länder ska drabbas av det. Så jättemycket kritik har riktats mot Ryssland.
Men var de inne i Finland? Alltså, vet man någonting om det luftrummet?
I Finland har de varit i också, men jag tror att det kan det vara att det är Rumänien du tänkte på den senaste gången, för det är den som har varit mycket på tapeten.
Ja,
och i Finland har det också varit ukrainska drönare som har hamnat på villovägar, och där, alltså så här, det väcker ju väldigt mycket kritik, men man försöker ändå vara typ förstående att så här, ja, men Ukraina måste rikta de här drönarna för att slå mot Ryssland, sen så kan de på olika sätt störas ut av Ryssland och hamna typ i Finland.
Fattar.
Du, tiden rinner iväg, Lubna. Vad har du på agendan nu här framöver?
Jag håller på att packa nu och ska till Arlanda och är väl i Ukraina imorgon efter en lång tågresa och flygresa.
Då hörs vi då och följer rapporterna.
Det gör vi.
Helt enkelt.
Tack så mycket för idag, Lubna.
P3, Sveriges Radio.
Det är helt otroligt att det finns fortfarande folk som skickar in och hoppas på att de ska vinna en tröja. Det vi hörde, Orange County med Gorillaz, Bizarre, Clara Jackson med flera.
Ni kommer få veta när ni har vunnit en tröja. Det kan jag bara säga. Ja, det kommer framgå.
Det kommer ni få göra.
Jag sov över i glesbygden. Vildmarken. Utmarkerna.
Du var på landet?
Nej, jag var hos min kille i söderort.
Ja, okej. Okay. Huddinge.
Vilket då innebär att jag måste ställa klockan lite tidigare. Vilket är ju en bummer. Men då har jag ju en liten tröst.
Jaha.
En liten morot.
Jaha.
Som är att jag ska få åka förbi en drive-thru och köpa kaffe.
Just det.
Så att det är liksom så, när klockan ringer och man bara är så... Oh,
this too shall pass. Men jag har en drive-through kaffe framför mig.
Ja, du har den, ja.
Men nu har det nu, alltså senaste...
Jag glömmer aldrig när du brukar ju åka den rutten förbi där när du sover över där. Och då, ibland så har det inte varit så att den har varit öppen. Så då har du bara åkt runt ett tomt McDonald's och åkt vidare. Så.
Man har
så
tittat törstande in mot
ja.
Pommes frites.
Ja, den är tragisk.
Sorglig bild. Nej, men, och då, så, men nu vet du, så har man börjat... starta om systemet.
Alltså?
Exakt den tidpunkten då jag åker dit.
Okay.
Så jag kan alltså inte längre handla drive-thru-kaffe.
Nej, inte bra.
Alltid öppet my ass. Och då fick jag en känsla av att vara så här, ska jag mejla restaurangchefen och säga, kan ni ta omstarten lite sen eller lite tidigare? Ja, för jag behöver en cappuccino.
Ja, det är klart du behöver göra det. Ja, det är klart du ska mejla. De leder, när du sa att du hade sovit över hos din kille. Mm. Kommer du ihåg första gången man skulle sova över hos folk? När man var liten. Och jag själv inte... utan föräldrar skulle sova över hos en kompis.
Ja, jag kommer inte ihåg första gången, men jag minns den grejen. Och det, då fanns det... Jag har aldrig ringt mamma och velat bli hämtad.
Det har mina kompisar blivit.
Ja. Alltså det var...
Blue who?
Lite.
Sir hers.
Lite. Om jag ska vara helt ärlig.
Ja.
Alltså om man någon gång som barn ringde när man skulle sova över och bara nej, jag vill inte, mamma måste komma och hämta mig.
När man
förlåt,
såg
men...
den tuffa killen i klassen stå liksom och hulka så och så fick man ringa och så fick de liksom mitt i natten komma och hämta. Man bara, du är inte tuffa killen längre i klassen, det vet du va? Den försvann nu.
Nej, jag har aldrig velat bli hämtad av mamma och pappa när jag ska sova över hos en kompis. För att det kändes plötsligt som
nu
att man hade hemlängtan.
Nu kom jag på att jag har blivit hämtad. Faktiskt en gång.
Vet du vad, det är mig.
Men det är för tragiskt, det kan jag inte berätta.
Nej, det var mer att det var...
Det behövdes hämtas. Det var på riktigt farligt.
Jag förstår.
P3, Sveriges Radio.
Ja. I made it about me.
Ja, det var duktigt gjort ändå.
Jag hör dig.
Jag var så stolt över min son så jag drog en sån anekdot om hur bra dag han hade haft i helgen. Eller jag berättade bara om så här, ja men det hade varit bra, han hade blivit lagkapten, han hade i fotbollslaget han spelade i och det var stort för honom och han fick... och sen gjorde han mål i matchen och sen så fick han så att de får grönt kort. Det finns någonting nytt som heter grönt kort, tror jag, fair play kort eller någonting.
Men sportslig, i alla fall, kamratlig insats.
Ja, det gärna någonting sånt där. Men det så här, och jag var så stolt över honom och han var så glad och stolt över sig själv och allt sånt där, så berättade jag det. Och du satt så här och bara lyssnade och sen så bara... David, vet dina barn att jag finns? Jag bara, ja, eller, jaha, om du finns, ja, om du finns.
Ja, de har väl sett affischen, eller vad?
Ja, förlåt, jag var bara känslomässigt på ett helt annat ställe. Jag var, det var liksom en otrolig upplevelse som jag, som far då, och min son delade.
Men om de
vet... Men vad sa de om dig? Om de vet vem du är? Ja, de vet nog kanske vem du är. Det var ju affischer runt om i stan här för ett tag sedan. Ja, förlåt, jag har bara svårt att lämna det känslomässigt läget. Men det är, du vill veta om dig. Något om dig. Okej.
Okay. Exakt så var det. Ja. Men det var ju faktiskt, till mitt försvar så är det som att... För jag blir ju, jag har ju en relation till dina barn. Genom dig.
Ja, just det.
Alltså,
ja.
För du berättar, alltså, ja. Typ, inte så här mycket i radio, men för mig liksom, som kollega. Så, ah, men min dotter i helgen, bla bla bla. Eller det var så gulligt, hon blev så glad över en grej. Eller min son var så duktig. Och då känner jag genuint att jag blir så här... glad och stolt just över din grabb.
Ja.
Och så tänker jag, men vet han att jag existerar?
Just det.
Att jag sitter här och känner mig glad och stolt över honom.
Nej, men det vet hon nu. Jag var bara inte riktigt där.
Nej, jag förstår hur det lät. Och det var också självupptaget. Vi kan ändå landa i att det är fortfarande I made it about me. Det måste vi fastställa.
Det kan vi liksom inte komma ifrån.
Det kan vi inte komma ifrån.
För det blev så att vi landade i någonting som handlade om dig.
100% var det så. Ja. Men det kom ur känslan att jag också kände glada, stolta känslor.
Ja, och det är ju positivt. Men även då...
Blev det ändå...
Det svänger ändå över till dig.
På mig, ja.
Jo, yes. Nej, men de har ju sett de här affischerna.
Vi släpper det, för jag vill dö.
P3, Sveriges Radio.
Ja, men nog om mig då.
Jaha.
Du är i media.
Jag hörde det.
Två nyheter om dig.
Ja, det var lite skriverier där, ja. Men det har varit en händelserik helg.
Jag läser rubrikerna bara då. Ja. Parets hus nedsprutat med bajs går inte att vara ute.
Nej, det var lite bökigt.
Det blev lite bökigt.
Mm, lite bök och stök där.
Och sen var det också en annan artikel här. Varnar, gå inte fram till mannen i kepsen.
Nej, det ska man nog inte göra.
För då kommer han att spruta ner hela ditt hus med bajs.
Med bajs, ja, precis. Ja. Varför skulle man inte gå fram till killen med kepsen?
Nej, men det är faktiskt ganska liksom en allvarlig nyhet ändå, ska sägas. Det handlar om en polis som, det här är då i USA. Mm-hmm. Och det är en polis som sköts ihjäl och en annan skadades. Nu erbjuds 500 000 kronor i belöning för de som lämnar information som leder till att polismördaren grips, skriver ABC News. Mm-hmm. Han bör betraktas som extremt farlig, säger polischefen Kevin Kemp, som uppmanar alla att inte närma sig den misstänkte. Och han ska då ha keps, I guess. Mm. Han kanske landade lite osmakligt nu när jag tänker efter. Man kan inte lyckas jämt ju.
Nej, det kan man inte göra.
Men bajsnyheten då? Ja. Oj, det finns bilder! Totalt var det runt 5-6 hus som drabbats. Koskit sprutades vilt på hus, bilar, brevlådor och ett partytält.
Varför då?
Nu är en man misstänkt för brott efter den nattliga traktorfärden. Ja. Det luktar fruktansvärt överallt, säger Louise, 26, som fick sitt hus nedsprutat. Det här är Kungälv.
Det är en bonde som är arg och han har tillgång till sånt där.
Ja, det var runt midnatt när Louise, 26, i Kungälv och hennes sambo var på väg hem efter en fest. Först möttes de av en stor gödselhög på vägen. Paret tänkte att det var säkert en bonde som råkade tippa över gödseln när han körde upp åken från åken. Men när vi gick ur bilen så tyckte jag, fan vad det luktar. Det kan inte bara vara att vi kört med däcken i gödslet, säger Louise, som tidigare berättat om händelsen för Kungälvsposten. Och då satte de på ficklamporna och började undersöka. Mm. Och då bara, varför är det gödsel överallt på vår fasad? Mm. På huset? Ja, varför har man då, sprutat...
Man har väl åkt med en sån spridare då?
I guess, men det är bilder liksom på så här bullerstängsel längs liksom med vägen, helt nedsprutat med gödsel. Det är liksom husfasader, det är liksom buskage och... alltså, nej men gud, det är så här röda hus med vita knutar och så bara helt nedspridade med bajs.
Ja, okej. Okay. Ja, men okej. Okay, ja. Men mer okej med kobajs på något sätt. Ja, men då får högtrycken åka fram där, känns det som.
Mm. Kan man trycktvätta på slamfärgsmålad träfasad? Jag vet inte.
Ja, kan man göra. Man kanske behöver slamma på sen.
Man behöver slamma på efteråt.
Eller så låter man det bara vara. Torkar in. Det slutar väl lukt efter ett tag.
Men det kan säkert vara bra för fasaden.
Säkert.
P3, Sveriges Radio.
Blev det något Champions League för dig i helgen?
Alla matcherna.
Varenda Champions League-match i helgen?
Alla matcher. Jaså. Av Championens liga tittade jag på.
Ja, okay.
Och jävlar vad de spelade, tjejerna.
Ja, visst. Ja, visst. Tjejerna, de dundrade på det. Ja, det. Hur gick det då? Jag missade
nämligen. Men det var ju liksom både och.
Ja, det var det fram och tillbaka?
Det var fram och det var tillbaka. Ah, och beroende lite på liksom vilket lag man håller på så är det ju olika resultat där. Så det,
ja, resultatet är väl detsamma.
Men känslan inför det. Så att
känslan inför det,
så att
precis.
Där, jag är ju opartisk journalist så att jag säger att det är lite både och faktiskt.
Vilken av matcherna såg du då?
Jag såg
alla.
Ena och halva resten. Resterande.
Okej. Vilket lag hejade du på?
Är det inte uppenbart?
Jo, det är det. Det är det ju faktiskt.
Var det en match?
Det var Champions League-final.
Ja, final. Ja, vilka var det som spelade då?
Det var Arsenal mot PSG.
Paris Saint-Germain. Ja. Jo, jag tackar. Ja. Jag kan den förkortningen.
Borde inte få heta så.
Vadå då?
Saint-Germain. Alltså det är ju så här, vissa grejer är inte internationellt gångbara. Alltså det är ju en tongue twister.
Det
är ingen som kan säga det. Det är ju samma som så här, alltså så här, säg hej då på franska. Det kommer jag aldrig lära mig.
Hur säger man det ens?
Hej då.
Ja.
Au revoir.
Det är det faktiskt.
Au revoir. Alltså det är liksom, för när man är i så här, till exempel om man är i Spanien så säger man så här, hola. Mm. Alltså det kan man kan ju köra den grejen. Bara för att liksom visa ha god ton på så.
Ja, god ton i Spanien.
Ta seden dit man kommer lite grann. Ja, hola, och sen så börjar man köra på engelska efter det. Men i Frankrike går det ju inte.
Nej.
Alltså det går inte. De bara, hola!
Ja, det är för svårt.
Jag tänker inte säga det.
Nej.
Jag tänker inte säga den grejen.
Nej.
Och det är samma som så här, vissa grejer så här, det är bara en lokal grej. Och ifall det ska vara ett internationellt fotbollslag som folk, då får ni helt bara Paris. Mm. Paris Football Club, kanske, istället.
Verkligen.
Eller så, när en grej som blir internationellt men inte är tänkt att vara det. Mm. Det är ju som den här vulkankatastrofen på Island. Eyjafjallajökull. Alltså, ja. Den blev svår för internationell media, ja, att rapportera om.
Säg bara Vulkanis.
Vulkanis ettis.
Vulkan. Volcano shitstorm.
Volcano shitstorm borde den heta, ja, precis. Mm. Nej, den det, som vann, det, finns... det var Arsenal.
Okay.
Nej, det var det inte. Det var PSG.
Var det PSG?
PSG det vann. Det stod 1-1 efter fulltid. Sen blev det förlängning, sen blev det straffar. Och på straffar så vann PSG.
Vet du att det finns en tunnelbanestation i Paris som heter Franklin D. Roosevelt?
Mm-hmm.
Och när man rullar in mot den så säger rösten Franklin Roosevelt.
Och nu om det dolda nätverket i Göteborg där pumor söker lamm. Mm-hmm.
Lyssnar.
Nu ska vi snacka lammkött och om pumorna som letar efter det. I Göteborg har två kvinnor i 40-årsåldern nämligen startat ett nätverk i det här syftet. Och det är Göteborgs-Posten som skriver om det här. Och nätverket heter Cougars and Cougars and Lamb. De mixar.
Lite orent, men ja. Lyssna fortfarande.
Ja, men GP skriver att det saknas en engelsk motsvarighet till lamm eller lammkött. Mm-hmm. Så man blandar lite där.
Uh-huh.
Tanken är att det ska vara ett sammanhang för folk som går igång på stora åldersskillnader. Men som kanske inte vill skylta med det helt öppet. Och de möts på en pub som fått smeknamnet Lammhaket. Där det tydligen finns många unga, snygga män.
Men det är bara äldre kvinnor och citat yngre män. Alltså, ja. Det är bara den. Det är, ja, inte tvärtom.
Nej, nej. Exakt. Mm. Den här gruppen är svår att hitta för utomstående och medlemmarna är anonyma. Så alla personer som GP intervjuat har fått sina namn utbytta. Men vad är en cougar då? Jo, men kvinnorna själva beskriver det som kvinnor över 40- som föredrar yngre män. Och lamm är då killar mellan 18 och 25 år. Och enligt en av pumorna, Alicia, så finns det något som verkligen utmärker ett så kallat lamm. Och det är att de ofta har mittbena. Och de kallar det lammfrisyr.
Okej.
Mm. Och GP har pratat med både pumor och lamm om vad det är som är så kittlande med åldersskillnader. Och 45-åriga Nina menar att det ger henne en massa liksom, bekräftelse. Att hon får liksom, en ego-boost när en ung, snygg kille väljer att vara med henne istället för en jämnårig tjej.
Alltså vara med, på vilket sätt menar du?
Vad tror du?
Sexuellt.
Ja, det är sexuellt.
Skulle jag säga. Ja. Ja. Och en 18-åring som kallas Joel säger att han attraheras av äldre kvinnor för att de ofta vet vad de gillar och är bättre på att kommunicera. Och en som kallas Noah som är 24 säger att han har en genuin önskan att få äldre kvinnor att känna sig lyckliga, sexiga och sedda.
Mm-hmm.
Mm. Det är hans kall i, ja, livet. Men varför dras unga män till äldre kvinnor då? GP har frågat Emma Engdahl om det här och hon är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Och hon förklarar att många killar liksom förväntas vara självsäkra och liksom ta initiativ. Att det är normen och om man inte har den erfarenheten eller självförtroendet så kan det liksom skapa skam eller oro. Och då kan en äldre kvinna framstå som någon som har mer kunskap och kanske inte dömer lika hårt. Och som då kan ta ansvar för situationen. Men vissa kanske inte tycker att det här är helt okej. Och man kanske undrar om liksom hur hade det sett ut om rollerna var omvända. Om det var äldre män som hade ett dolt nätverk där de sökte yngre tjejer. Och GP nämner det för
alla nätverk.
Alla nätverk, det vill säga.
Ja.
Alla dejtingappar.
Ja. Mm. Ja, men GP nämner det för pumorna att det kanske är lite sunkigt för en 40-åring att vilja ligga med en 18-åring som då kanske inte är fullt utvecklad. Och då svarar en av dem att om man är myndig, ja, men då har man rätt att fatta beslut om vad man vill göra i sovrummet så länge det sker med samtycke, så länge det inte skadar någon och att det är lagligt. Men så säger de att de gillar unga män, ja, men de ska helst vara långa, vältränade och maskulina. Mm. Så de ska vara tydligt vuxna i sitt sätt och sin framtoning. Så de attraheras inte av någon som liksom ser ut som ett barn, vill de ändå betona.
Mm.
Så tycker de också att yngre män ofta är mer jämställda, mer nyfikna och mer lyhörda än män i pumornas egna ålder.
Mm-hmm.
Ja,
you go pumor.
I guess.
Du stöttar.
Ja, jag tar inte ställning i frågan.
Nej. Okej.
Okay. Men det är någonting, alltså, det går inte att komma ifrån att alltså, maktbalansen mellan en äldre kvinna och en yngre man versus en äldre man och en yngre kvinna. Alltså, det är lite annorlunda ändå, får man säga. Det kan ju vara sunkigt på båda håll och helt rimligt. Alltså, så här, det finns ju olika, alltså,
olika exempel såklart, eller liksom olika, ja, olika stämningar eller dynamiker så här. Men det är ju någonting med alltså att vara en äldre kvinna och en yngre man som är liksom, ja, men känns lite mindre.
Jag tror att det är många av de här killarna som är så här, det är okej att utnyttja maktbalansen här. Ja. Det sker maktbalans här som ni kan utnyttja,
ja,
om ni vill.
Ja. Ja, och en kvinna säger att alltså, om man är kvinna så är man alltid utsatt oavsett mannens ålder. Så att åldern ger henne liksom en fördel i den situationen.
Just det. Vägra släppa offerrollen.
Ja, det är mina tjejer det. Det är mina tjejer.
Det spelar roll hur ungt de dejtar. Det är jag som är offret här. Ja. Skojade bara, såklart.
P3, Sveriges Radio.
Morgonpassande P3, David Ryd, Linnea Wikblad.
Och framförallt, du som lyssnar.
Ja, oh, det är ni som är det centrala. Man tror ju att det är vi som är det centrala, men det är det inte, utan det är ni som gör programmet. Annars hade vi bara suttit och bubblat i ensamhet.
Ja, men om det inte vore för lyssnarna så skulle du och jag inte känna varandra, prata med varandra, höras.
Nej.
Alltså, nej, så är det ju.
Någonsin.
Ever again.
Nej, det är limmet mellan dig och mig.
Det är det verkligen.
Men det betyder inte att jag inte uppskattar dig eller gillar dig.
Samma här. Nej. Det är bara fakta.
Ja. Nej, men det var något... utan lyssnarna kommer det att vara
ingen relation.
Och inget... ser inte bakåt.
Nope. Nej, men det var en lyssnare som skrev, apropå det här att jag gjorde din stolthet över ditt barn till en fråga om mig.
Ja, det lyckades du.
När du pratade om din sons...
Bedrift. Där blev jag imponerad, för att det var så himla privat känslomässigt och handlade om barn och allting sånt där. Men vet du, du kunde liksom bring it back, du kunde liksom dra in det till dig ändå.
Yep.
Den var riktigt svår, det var sista bossen.
Spjutspetskompetens.
Sista bossen är att prata om sig själv.
Ja. Ja, men jag var så, vet dina barn att jag finns? För att jag då, ja, jag behöver inte återupprepa mig, men jag känner ju saker för dina barn, för att du berättar om dem och så vidare.
Just det.
Och så tänker jag så här, undrar om de liksom, ja, skitsamma. Men då är det någon som skriver så här, nej, vet du, jag vet inte om vi kan släppa det faktiskt. För jag sa, vi släpper och går vidare. För jag fick som flashback nu till alla gånger man har börjat hänga med en kille och man känner att så här, nu börjar det ändå bli lite seriöst. Och så frågar man så här, vet din mamma om att jag finns? Och svaret är så, nej. Varför skulle hon det?
Nej.
Och man bara, aj. Och så visar det sig efter lite följdfrågor att ingen vet att man finns. Ingen vet att man existerar. Inte en enda polare. Och själv har man så sagt till sin egen mamma så här, det börjar nog bli dags för en liten söndagsmiddag så ni får träffa honom. Oh, jag, ja, mår så dåligt. För Linneas skull och mitt gamla jag.
Ja, men där tror jag att man ska... Jag tror
dra
att
det... öronen inte... alltså man ska dra öronen åt sig.
Mm. Mm. Nej, men så här, jag vet inte, för att... Jag tror att det är så här, någon kan betyda väldigt mycket för en person, men det betyder inte att det faller sig naturligt att berätta om det till alla för det. Förstår du vad jag menar?
Nej.
Men nej. Men du förstår vad jag säger.
Jag förstår
vad
du säger.
Ja, medan det för en annan person så kanske det faller sig jättenaturligt att så här, vid minsta lilla gnista så är det så att det här måste jag prata av mig om med mina vänner och bekanta.
Correct.
I WhatsApp-gruppen. Kan du komma ner till Coffee House by George så jag kan säga det här till dig? Och jag säger, jag måste bara, det spritter i kroppen. Jag behöver ut med det här till en person. Mm. Och vet du, så här, mamma frågar, jaha, träffar du någon nu då? Ja, vet du vad mamma, det finns en kille faktiskt. Mm. Och sen så börjar det där. Medan han bara går i sin värld och inte tänker något mer på, alltså så här, han får inte ut någonting av att berätta det för alla runt omkring honom. Utan med de andra runt omkring honom, då gör han andra grejer. Som, och då är det fullt fokus på de grejerna. Det var någon kille som kom hem till sin fru och var så här och bara så här, efter en golfrunda och sa liksom så här, men Brian, han ska skilja sig, så här. Va? Är det sant? När då? Så här, jag vet inte. Nej, okej, va? Eller vadå, frågar du inte, så här? Nej. Ja, men när, eller varför ska han skilja sig? Jag frågar inte det heller. För de spelade golf.
Ja. Men det är ju, jag och Maggie pratade om det för några veckor sedan. Att det här med out of sight, out of mind.
Mm.
För jag tyckte att det var intressant. Det var någon som berättade för mig att en dampgrej, en ADHD-grej, kan vara spektra, jada jada, olika människor. Men det kan vara att man inte har förmågan att känna saknad.
Jo, Det tror jag.
Ja, men alltså, det kan vara det. Liksom, att man bara typ så här, man saknar inte folk, vilket gör att man kan vara dålig på att höra av sig. För att out of sight, out of mind. Mm. Typ när jag är med en person som jag älskar så känner jag, åh vad jag älskar dig, åh vad jag vill vara med dig, åh vad det här är trevligt. Men när vi inte är med varann så har jag ingen känsla av att jag vill det. Typ.
Nej, just det.
Och jag tyckte det var så intressant. För att jag känner inte saknad.
Nej.
Nästan alls. Nej. Någonsin. Nej. För någon. Så. Och jag har alltid känt mig lite som en psykopat, och då tänker jag så här, det kanske är en dampgrej att liksom den grejen så här. Och då var det jättemycket folk som hörde av sig och bara, åh gud vad jag relaterar så mycket, jag saknar inte ens mina barn. Alltså, så här, det är, jag känner inte det. Och då sa Magge, men det där är ju också en killgrej. Mm. Alltså out of sight, out of mind. De kan vara svinkära igen och liksom, men sen när man inte umgås, då bara gör de sin grej.
Ja.
Jobbar. Alltså bara så, är med polare, tar en bärs.
Ja, precis. Men jag tror dock, bara, jag vill bara säga det till den här personen i fråga, att lägg inte så stor värdering i att han inte har berättat för mamma eller sina vänner i den utsträckning som du
det behöver inte vara
är
tecken.
Naturligt för dig. Nej. Det betyder inte att han inte känner det som du vill att han ska känna för dig. Är det inte den på 15? Jo, det är det! Det finns
ingen starkare. P3, Sveriges Radio.
Jag vill läsa två sms. Det ena är, vet att det är heteros egna radiopratare som sitter och gaggar, men det är faktiskt 1 juni, aka Pride Month. Ge oss lite gay energy nu. En minut, I don't know, bring in Thomas.
Alltså, men okej, ja, det är 1 juni och gay
Pride Month.
Gay Month börjar
gay month.
Pride Month börjar idag, men det börjar ju inte förrän 8.
Nej, just det, om 10 minuter. Ja.
Alltså trodde ni att det började 12 i natt då, eller? För att det är då det slår över till 1 juni.
Är det så det funkar?
Det är väl som, alltså jag menar...
När börjar arbetsdagen?
När börjar arbetsdagen?
Ja, för de allra flesta.
Ja, exakt.
Det är Alfred som är allt om bög.
Just det, så
inte
är det.
Inte Thomas, vill jag bara för tydlighetens skull säga. Sen, ett annat sms som är starkt. Det står så här. Mamma har fått cancerbesked. Och nu är jag på väg till henne för att följa med till sjukhuset och få reda på hur det här ska behandlas. Det är en bilresa med klump i magen och gråten i halsen. Och det enda som hjälper, David och Linneas underbara kackel, det är guld värt en dag som denna. Tack. Kommer blunda snart. Vill höver.
Självklart är det ingenting som vi glömmer eftersom det är en del av... Folkhälsan, höll jag på att säga.
Måndagar är hela Sverige blundar med morgonpasset.
P3, Sveriges Radio.
David inte leder ett tveksamt samfund. Vilken predikan. Det är en av mina drömmar.
Men du leder ju ett tveksamt samfund.
Ja,
kallat det morgonpasset.
Jo, men jag tänkte lite mer nischat. Jag vet bara inte vad vi ska samlas kring. Men jag kommer kunna, om vi bestämmer det, då kommer jag kunna prata exalterat kring det och hålla predikan och lite sådana där saker. Ja. Så träffas vi på kontinuerlig basis någonstans i någon källarlokal, kanske till en början. Och sen så vet du, kommer vi fram till att 10% av er lön måste gå till den gemensamma kassan som jag också tar ohämmat kanske, av och köper privata saker. Och sen så kanske det leder till också att vi köper större lokaler och gärda.
Och i början är du underbar.
I början är jag underbar.
Och bekräftar, lyfter upp.
Ja.
Men sen börjar du känna så här, jag tycker inte du ska prata så mycket med din mamma.
Nej, precis.
Jag tycker att de har en toxisk inverkan på din självrening. Alla runt omkring dig, dina vänner och familj.
Dina barn tar väldigt mycket tid av dig, har jag märkt.
Som du måste lägga på att hitta kärnan.
När du skulle kunna lägga det på det gemensamma här. Ja, precis. Ja. Och sen så lite icke-samtycke på det och lite jäda.
Jäda.
Så är vi hemma.
Där har vi det.
Är ni intresserade? Hör av er.
P3, Sveriges Radio.
Hamnade i en nykterhetskontroll under blunda med morgonpasset. Polisen var nog ingen P3-are, för hon fattade ingenting.
Kan jag tänka mig. Nej. Karin skriver, ärlig fråga här nu på morgonkvisten. När man skriver in till er på sms, kan ni då se alla andra ratade sms som man skickat genom åren? Jag har börjat skriva på Instagram så att jag kan ta bort meddelanden för båda så att varken ni eller jag ser den här ensidiga konversationen. Kram på er. Jag, Karin, and it's pathetic.
Ja, det här verkligen... Så, hur mår du? Hur mår
inte
du,
rolig
Karin?
Läsning.
Har du vänner,
Karin? Har du vänner, Karin?
Har du familj, Karin?
För att det här är det sorgligaste jag sett.
Det här är en person som ser ut som att den är den ensammaste i världen. Det ser ut som att du behöver
Oj, jag scrollar här, det är inga roliga sms.
Nej, det var liksom ingen finess.
Jag förstår
humor.
Varför vi inte har läst upp dem.
Ja, verkligen. Men det, vi
kämpa på.
Vi känner för dig. Vi är här för dig. Och det här är ett program för precis sådana som Karin.
Som en inte sång har, för alla dem som inte har någon
alls.
Ett program för alla dem som inte kommer hem till någon som frågar hur det är.
Som det är med Karin. Ja, det är tråkigt Karin, men så där är det för vissa. Livets lott, även kallad.
P3, Sveriges Radio.
Man kan inte se tidigare skickade sms.
Vi kan inte se, vi ser inte. Det var bara ett skämt Karin.
Det var ett skämt.
Du har säkert vänner och familj som bryr sig om dig.
Och är cool.
Men vi vet inte. Och är cool.
Vi kan inte garantera det, nej.
Nej, att det skulle vara alla de tre punkterna. Det har jag svårt att tro.
Vi ser inte tidigare sms. Skicka på ni.
Nej. Vem är du, Karin?
Vad gör du nu för tiden?
P3. Sveriges Radio.
Det blir lite fotbollssnack här.
Ja, Thomas han har redan börjat... Liksom, han är så nervös.
Ja, det är ju...
Nu är det en match ikväll som är... Ja, det är så nervöst.
Det är landskamp ikväll. Förberedande match inför VM innan man drar iväg mot Norge.
Det är inget bra, tycker Thomas.
Nej... Det är liksom så här, det kommer finnas för mycket att vi vill vinna och i och med det skada våra spelare.
Det vi vill inte förlora, det är det här va, som Thomas tycker är att det är lite moment 22 va.
Mm.
För att vi vill inte förlora mot Norge i den här träningsmatchen.
Nej, nej.
Men i och med att vi verkligen vill vinna så är risken att vi tar ut oss, skadar spelare, hela den grejen. Det är inte bra. Det är inte bra, fy fan alltså. Fy fan.
Nej, jag hoppas ju att det inte går så bra ikväll. För att jag har ju en tes om att så här, ofta så går det ganska dåligt för Sverige innan såna här och sen så har man inget som helst hopp och sen så går det ganska bra i alla fall i gruppspelet i stora mästerskap. Men sen så säger Thomas att han har kollat närmare på de här Holland är ju alltid Holland på något sätt.
Nederländerna säger vi.
Ja, men nu är det...
Varför gör vi det, by the way?
Ja, skitsamma. Det där har vi grottat in någon gång tidigare.
Mm.
Det var lika ointressant då som nu.
Jag måste ställa frågan.
Men Holland säger man. Det ätsar sig fast hos mig. Jag kommer säga Holland.
Jag med.
Och jag säger landsting och jag säger dagis.
Ja. Och Vitryssland.
Och framförallt Vitryssland. Belarus.
Det betyder också Vitryssland.
Jo, jag vet. Men samtidigt så... det låter som... Har man inte sagt det på engelska? Belarus.
Jo.
Alltid. Och sen så känns det bara som att vi bara så här, säger det fast på svenska.
Kanske.
Så Vitryssland, det har etsat sig
vedertaget.
Kvar. Vedertaget. Vad var det jag skulle säga då?
Sverige spelar dåligt. Ja, i och för sig Holland, Nederländerna.
Ja, Holland, det är ju alltid Holland.
De är bra, eller?
Ja, men de är alltid Holland.
Mm.
Och sen så är det Japan och Tunisien. Och Japan och Tunisien har man känt så här, ja men där kanske man ska, eller vadå? Jag vet inte, kan inte så mycket. Men Japan är väl alltid sådana där, du vet, superdisciplinerade, ändå är duktiga och ha ett, när det gäller lagspel och kan alltid överraska, känns
ingen
det som.
Ingen jävla aning, men Thomas sa, lite av en dark horse eventuellt, och det hänger jag med på.
Ja. Och sen så har vi Tunisien och då sa de, alltså Thomas att det är, så här, det är ett väldigt bra lag för att vara gruppens sämsta lag, om man säger så.
Okay.
Var det inte det du sa?
Jo.
Ja.
Till att vara glad nu att han
och då
fick
sa
in
han
det här.
Så här, det här kommer bli en vidrig sommar. Det kommer inte bli en bra sommar det här. Yes, det...
Men kommer du, är det lite spännande? För du har ju liksom, i alla fall två grabbar hemma som är,
ja, så det är
fotbollsintresserade.
Ja, men, och
kanske
jag...
också tjejerna, jag har ingen aning. Men...
Nej, men jag går bara till mig själv egentligen.
Mm.
Men det är ju det att jag har ju inget sånt klubblag. Alla har haft ett klubblag under uppväxten.
Mm.
Att det är så här, jag hejar på det här laget.
Mm.
Om det är i Sverige eller om det är liksom, att man väljer något utomlands eller vad det nu än är. Och följer det och har känslor kring det. Och jag har aldrig riktigt förstått det, utan jag har ju alltid tänkt och känt att det enda laget som är legitimt att heja på, det är det lokala laget.
Mm.
Allt annat känns som mentalt svagt. Gör
det
inte det? Förstår du inte vad jag menar?
Ja.
Att det är så här, nej men då tar jag det där bra laget där borta.
Ja.
Och då,
you can't pick and choose, man.
Nej, och att det liksom blir lite weird.
Mm.
Att det är lite märkligt.
Mm.
Men, och jag får ju alltid jättemånga emot mig. Men nej, det är väl så. Om man blir anklagad för att vara mentalt svag så är det väl så att man går på attack-mode.
Mm. Mm.
Fortfarande ingen som har dementerat det.
Nej. Men ska det inte bli mysigt att kolla VM?
Men det som jag har, det är ju att jag alltid har varit landslagets fan.
Just det.
Och där har det investerat så extremt mycket av mina känslor så att det inte är bekvämt för mig.
Nej.
Och det är inte kul. Alltså det blir inte roligt. Alltså en av mina värsta upplevelser var när vi hade gått, jag vet inte, var det kvartsfinal eller var det, jag tror mot Senegal för många, många år sedan.
Det var inte Thomas född.
Åttondel kanske. Jo, men han kan det. Han vet det i alla fall. Men då var det så att Sverige så här, hade spelat bättre och tagit sig vidare och vi kunde komma till kvartsfinal. Alltså det är kommit en bit i det mästerskapet. Och sen så var det så också så här, jag kommer inte ihåg vart det spelades, men det var så okristliga timmar som man var tvungen att titta på det. Barerna var öppna tidigt och man var uppe så gick till, liksom, till någon bar i Uppsala väldigt, väldigt tidigt, satt där och tittade och man bara, det här kommer gå vägen. Och sen så blev det, jag tror att det var på förlängning eller någonting sånt där, så gör Senegal mål och slår ut Sverige. Och då var det så här, då slog det verkligen mig så här, jag bara, det här får mig att må mycket, mycket sämre än
vad som
är okej. Ja. Det här är inte okej. Ja. Jag mådde piss, alltså som att jag hade förlorat en människa i mitt liv.
Ja, det är inte... Det är inte,
allt
det är inte
kändes
gångbart.
Mörkt. Mm. Det var en varm, skön sommarmorgon som jag gick ut från en bar och allt kändes mörkt.
Beklagar Thomas, för din sommar.
Det är så din sommar kommer vara nu framöver.
P3, Sveriges Radio.
Olle skriver i versaler.
Vi pratar inte om Senegal-matchen. Aldrig pratar vi om Senegal-matchen.
Den ätsade sig fast. Och det var som Thomas sa nu. Alltså, det var en experimentgrej där med golden goal. Var det golden goal? Ja, just det, det var. Det var liksom så här, det blev förlängning. Jag tror att det blev två förlängningskvartar. Och den som gör mål först, då bara vann man.
Mm-hmm.
Alltså det var inte så att man spelade ut tiden. Då,
mm-hmm.
Utan då var det så här, om du gör mål i förlängningen, då ja, nej men det, vi pratar som sagt inte om det. Men...
Aldrig mer. Nej,
har du någonting annat?
Det var någon som skrev också, det är också mäns mentala hälsomånad, glöm inte det. Alltså vadå, så här, World Men's Health Month, Awareness Month.
Just det, vad är det för ton? Med tanke på alla dagar, konstiga månader och dagar som finns.
Ja.
Med liksom så här skiftnyckens eftermiddag och allt vad det nu är.
Allt Hot Boy Summer.
Ja, precis. Vingmuttenmånaden.
Mm.
Då tycker jag väl att det ska väl kunna finnas också.
Ja, verkligen. Jag bara undrade om det var nu under fotbolls-VM, vilket är lite ironiskt i så fall. Vi får se.
Ja.
Har du börjat snusplanera din semester?
Jag kommer aldrig med att åka till Frankrike.
Nej, för där kan man nämligen få... Där kan man nämligen få 375 000 euro i böter eller 5 års fängelse.
Om?
I Frankrike är det vita snuset är det där det vita snuset man slagit ned på hårdast. Det var en konstig mening, men ni fattar vad jag menar. Sen 1 april i år är det förbjudet att konsumera, importera och transportera. Man inordnar det vita snuset under samma regelverk som exempelvis narkotika, vilket innebär att straffet kan vara allt från upp till 375 000 euro i böter eller 5 års fängelse.
Rimligt.
Det vita snuset går att köpa i många europeiska länder, inklusive Malta och Island. På Island har man däremot sedan 1997 förbud mot att föra in och sälja brunt snus i landet. Så ni som snusar brunt, det blir ingen Reykjavik playa i sommar.
Skulle behöva en sån europeisk karta som är där man gör vita och bruna länder.
Precis. Vill du verkligen vara på säkra sidan?
Kosher,
kollar, kollar du hur reglerna för snusande ombord på flyget ser ut, skriver TV4 Nyheterna. Jag undrar det ifall folk nu är lite så.
Ja, alltså fria rörligheten inom EU, den är ju borta sedan länge nu.
Ja, alltså att resa med snus kan bli en oväntad kostnad i sommar. Reglerna skiljer sig åt mellan länder och straffen kan vara kännbara. Så innan du reser, dubbelkolla alltid reglerna precis innan avresa.
Så här, folk är väl väldigt negativa till brottslingar. Alltså det är ju ingenting som vi ser positivt på.
Vi ser inte positivt på brottslingar.
I alla fall inte i Sverige. Det gör vi inte. Men är det så, alltså så här, om din dotter skulle komma hemsläppades med en kille som har fått ett fängelsestraff... Och då skulle ju du initialt kanske så rygga tillbaka och säga, oj, var lite orolig.
För
så.
Vad? Frågetecken.
Ja, precis. Då finns det två brott som vilken svensk förälder som helst inte skulle oroa sig för ifall deras dotters partner eller tvärtom hade åkt fast för och suttit i finkan för.
Det ena är innehav av vitt snus i Frankrike.
Och det andra är att bränna bocken i Gävle.
De två.
Det är mer samtalsämnen kring matbordet.
Ja, det är mer bara ställa följdfrågor, berätta allt. Hur gick det till?
Att de så typ tar parti
ja.
För personen i fråga.
Verkligen.
Är det inte så?
Jo.
Alltså, om, jag tror att de två sakerna är liksom ingenting som är, det är ingenting som är ett avskräckande exempel. Gävlebocken kanske, om du bor i Gävle.
Ja, men om din dotter hade kommit hem och dejtade en snubbe, så bara så, han har ju faktiskt, jag vill bara säga det, att han har suttit inne. Han har suttit i fängelse. Och det är bara så, okej. Okay. Och sen får du reda på det så här, ja, det var för att han 2017 brände bocken i Gävle. Då hade du bara, va? Är det sant? Eller vad, var det det året? Det var väl då, jaha, var det han? Ja, ja. Alltså hade man är det sant? Jag hörde om, hej, vad kul, välkommen. Jag
hörde, är det bockbrännaren?
Om, ja, BB in the building.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah. Och sen så, alltså att ingen annat skulle diskuteras kring matbordet, utan första middagen hade bara så här, jaha, men vadå? Och hur tänkte du då? Så här, för det kändes ju väldigt filmiskt, men samtidigt så funkade det ju att du tände eld på pilar och sköt dem med pilbåge. Det tänker man liksom, ska, men det funkade då alltså? Eller hur gjorde du det då?
Skönt nu om någon lyssnar som har bränt Gävlebocken.
Vi står ju inte bakom. Nej, men brott. Jag bara säger att det är så här det verkar fungera i samhället.
Jag tänker att om man är en person som har bränt bocken, och så är man så, lyssnar på det här nu och är så här, fan vad nice. Och så kanske man till och med går och liksom skryter lite. Och så träffar man sin nya partners familj för första gången och hälsar och så här, ja, ni vet att jag har bränt Gävlebocken. Och sen bara så här, pappa är landshövding i Gävleborgs län.
Ja, men jag tror även han. Han bara, kom in,
berätta allt för oss.
Det är bara min bild. Jag däremot, och vi, mot. Och vi som program och kanal
tar starkt ställning emot.
De är riktiga jävla svin som ska låsas in på heltid.
Sabotage.
Under en kort period.
Av ett kulturarv. Och det är för jävligt.
P3, Sveriges Radio.
Bada bastu, Bellman, vitsar, halmslöjd, Diwali. Allt har hamnat på listan över Sveriges immateriella kulturarv. Vad är ett immateriellt kulturarv och varför kvalade tegelhantverk in?
Tonen, tegelhantverk är toppen.
Tegelhantverk? Hjälp oss få svar, etnologen på Nordiska museet, Jonas Engman!
God morgon. Jag måste bara först, jag visade dig här en möbel och var så här, vad säger du om den här? Ja. Och du vet så där. Det roliga var, jag var faktiskt inne på, för jag stöter ibland på grejer som jag köper. Jag gillar gamla grejer. Och så är det saker som jag bara, så här, vad är det här? Jag hittade typ ett broderi som var inramat. Jag bara, är det här folk? Alltså ett gammalt liv från en gammal folkdräkt. Så gick jag in på Nordiska museets hemsida. För jag tänkte så här, då kanske jag har någon man kan mejla. Mm. Eller något sånt.
Det kan hända.
Och då, nej, men då stod det så här, har du frågor om objekt, så är det, kan man få jättebra hjälp på auktionsfirmor. Mm. Och då kände jag är inte ensam om att typ skicka bilder på gammalt arvegods till folk på Nordiska museet. Nej. Alltså, och bara så här, att ni bara så sköljs över av olika så antikrundan, liksom besökar mejl. Typ.
Ja, men det är förståeligt att det är så att folk tror det. Jag tänker så. Vi jobbar lite på ett annat sätt. Och framförallt håller vi inte på med värderingar, som det är en vanlig missuppfattning. Att vi försöker sätta in föremål utifrån de olika kunskaper vi har i olika sociala eller kulturhistoriska sammanhang och förstå vad det är för någonting. Och det är ju, det är, alltså man tänker att det är ett myller av grejer som vi förväntas ha kunskap om. Det är jättestort.
Och ni kanske har lite annat att göra också.
Ja, precis. Det finns annat att göra. Men Jonas, man förstår ju ändå att du förstår ifall någonting är värt någonting eller inte ofta.
Jag gör det inte, men tyvärr.
Så, när Linnea visade sin grej där, är det skit det hon visade?
Jag vet inte. Jag har inte en aning. Jag,
det kan dessutom, vara skit.
Dessutom så sysslar jag inte med så att säga, såna här materiella grejer. Nej. Utan faktiskt sånt som är berättartradition. Och de är svårt att värdera ekonomiskt.
Helt precis. Och vi ska ju prata lite om immateriella kulturarv. Sverige har ju fått 10 stycken nya. Vad är ett immateriellt kulturarv?
Ja, alltså, det går tillbaka på en UNESCO-konvention som Sverige har ratificerat, alltså skrivit under sedan kanske dussin år eller lite mer, där UNESCO har velat lyfta sånt som är just immateriellt, därför att man har ju tidigare haft så att säga materiella kulturer, det är föremål eller det är platser, det är slott och det är så här som är väldigt förknippat med västvärlden, medan man då har velat peka ut lite grann att, eller peka ut att många traditionella historier på andra sidan ställen i världen än i västvärlden, så har man haft mycket muntliga traditioner men kanske inte byggt så mycket monument som har funnits kvar.
Just det. Så immateriell kulturarv är saker man inte kan ställa i en glasmonter typ?
Det kan man, ja absolut. Sen vad gränsen går däremellan, vad som är immateriellt och immateriellt som etnolog säger, ja, egentligen ser jag ingen gräns, men det här är en UNESCO-konvention som Sverige har ratificerat, så det är liksom, där finns det ett regelverk och tankar om det.
En grej som jag liksom här saknat lite grann, som jag tänker att vi behöver jobba lite för att få tillbaka i den utsträckning som skulle vara trevligt, det är ju svensk brödtradition. Jag älskar ju bröd. Och i och med att de här stora stormarknaderna kom och det var liksom, det blev limpor till höger och vänster och
industrigäst.
Ja, precis, så dog liksom någonting ut, de lokala brödtraditionerna. Och sen så stötte jag på en snubbe som har åkt runt och liksom kollat upp den här, de gamla brödtraditionerna runt om i Sverige, att det liksom skiljer sig och jada, och det finns mycket kul där ute och vänta. Att man skulle vilja ta tillvara på det på något sätt, är det någonting som skulle kunna platsa här?
Absolut, det skulle kunna föreslås som vi i Sverige, förteckningen i Sverige, brödbakskunskap eller brödkunskap. Och en reflektion där, det är ju att det stora, som jag ser det, förändringen eller vår brödkultur, det kommer när vi börjar ha socker i brödet. Och det är kanske 30-40-tal, speciellt krigsår, när man drygar ut mjölet med socker, för det var billigt, vi hade sockerbetor, var självförsörjande.
Sirapslimpor.
Ja, just det. Och sen har det hängt kvar, vilket också blir så hälsoproblem, att vi äter dåligt. Men innan dess så har vårt bröd och gröt, det var mycket råg, det var mycket sånt.
Alltså,
havre, ja. Alltså bra grejer, alltså 1800-1900-tal. Sen var ju folk fattiga, så de hade andra problem med att kunna få mat med sådär. Men just det tycker jag är en jättebra grej att plocka upp. Alltså just, ja.
Tar du med dig den och pitcha den?
Ja, det skulle jag nog snarare rikta till alla som lyssnar och som finns utanför museerna och den här UNESCO-konventionen. För att det här arbetet bygger på att människor föreslår.
Aha, okay.
För oss. Det är inte vi som sitter som en sorts experter och säger det där vill vi ha, utan föreslå. Och
tänk om vi skulle kunna få in ett immateriellt kulturarv med liksom alla lyssnares hjälp.
72250.
Nej, jag tror inte det är hit.
P3 Mellanslag. Jag vill att du skickar, vad skulle du vilja ha, att vara ett svenskt immateriellt kulturarv?
Ja, jag vill ju gärna att vi hjälps åt att få in gammal bröd.
Det ska vi få, men jag vill att de ska skicka in förslag.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Vilka är det som har liksom tar fram det här? Vilka är juryn så att säga?
Ja, alltså det finns en, alltså förslagen kommer in till Institutet för språk och folkminnen i Uppsala som ansvarar för den här UNESCO-konventionen i Sverige. Och sen så har de kontakter med ett sorts råd med expertkommitté där det sitter forskare och andra sådär som jag vet inte hur de diskussionerna ser ut, men som försöker hitta det som är mest, ska vi säga, talande för det immateriella kulturarvet. Det är kanske ovanligt eller ett bra exempel på någonting. Jag skulle säga till exempel att vi har Nowruz nu, alltså det persiska nyåret, eller nyåret som firas ganska stort i Stockholm i alla fall, särskilt. Och det är ett bra sätt att visa hur högtider och immateriella kulturarv manifesterar sig och är migrationsrelaterade som finns i Sverige. Det är ett exempel.
För det måste inte vara, för jag kan tänka mig inte för att vara så Sverige åt svenskarna person här nu,
nej,
men jag kan tänka mig om man pratar kulturarv,
ja,
så tänker man sig att det ska vara gamla, ja, djupt befästa, ja, traditioner som det ju såklart är i Iran. Men jag tänker den svensk-iranska liksom, populationen känns inte uråldrig i Sverige. Liksom. Är det så att det ska vara någonting som säger någonting om Sverige och det kan vara någonting just nu som blir ett arv i framtiden? Tiden,
ja,
förstår vad jag menar?
Det skulle jag säga väldigt mycket också, som har resonans till bakåt, och sen finns det liksom ingen tidsgräns. Vi förknippar ju hela idén med tradition ofta med att det ska vara gammalt, just som du säger. Ja, det finns inget, utifrån vårt perspektiv så finns det inte, utan människor skapar traditioner och gör anspråk på också säga, oj det här har vi hållit på med länge, det här är uråldrigt. Och så kan vi som forskare säga, nej men det där är inte särskilt nytt. Det finns kanske lite drag. Och sen så frågan är, vad man då en tidsgräns, för att det är precis, nyår har ju firats åtminstone sedan 90-talet offentligt i Sverige. Ja, det är ju 30, nästan 40 år sedan. Så där. Är det, eller ska det vara 300 år? Ja, då faller ju rätt mycket bort. Julfirandet skulle få problem till exempel, så som det ser ut.
Är tacos med?
Jag tror inte att det finns med som förslag. Jo, förresten. Det har inte aktuellt.
Men jag förstår.
Men det skulle kunna göra det. Jag är inte, absolut.
För det känns ju helt sjukt om inte det är med på immateriellt.
Ja, när kom det? 91?
Ja, alltså det, är väl, det är förknippat med fredagsmys, och det dyker upp så där kanske sent 80-tal, och det är väldigt kopplat till medias förändring, att vi har flera kanaler för de här familjeunder.
Men då är det ju konstigt att inte det är med.
Ja, någon visst, som inte men, har gjort sitt jobb?
Ja, men, ja, men som igen då, så är det, ju, det är ju inte vi som bestämmer.
Nej,
utan
nej.
Det är förslag som kommer. Men jag tror att det finns mer. Jag kan
kanske ska vara ni som bestämmer? Låter
nej,
det
jag
som,
tror
lite
inte
grann.
Det. Jag tror inte hela tanken med det här är att vi inte ska bestämma.
Men varför inte, varför inte då? För annars kan det ju bara vara en grupp människor som har fått nys om att man kan göra det här och de ger inte alls en representativ bild av hur
ja,
det är.
Absolut.
Och så behöver ni bara förhålla oss till liksom, de här förslagen som ni bara, okej, va? Nej. Medan ni sitter som är utbildade på ämnet, mm. borde kunna liksom lösa det där själva.
Ja.
Det låter som en dålig struktur, skulle jag vilja säga. Ni behöver kunna göra det. Det är väl bättre ja. Att vi litar bara på 100% på experterna som har liksom läst ja. På ämnet.
Ja, men det, ja, just det. Men där vi har ju, man kan skicka in...
Jag kände inte till att man kunde skicka in det här till
ja.
Exempel.
Nej, ja, det är också något som vi jobbar
han
med.
Han är inte arg på dig, Jonas. Nej,
jo, jo, det tycker jag inte kan vara.
Jag är arg på världen. Det är orättvist.
Han är arg på samtiden.
Ja, ja det, men det är också... Det, jag är lite kluven för att jag tycker å ena sidan, så det här är UNESCOs ramverk som mm. vi jobbar med. Och då har, funkar det på det här sättet. Så ja, det är som en politisk
lite vi blint på UNESCO då?
Ja, nej, men det gör vi inte eftersom vi också... Vi har ju en expertkommitté och sen är vi själva experter. Så vi tar ju inte in precis allt som föreslås.
Nej.
Utan vi gör ju ett urval som är representativt eller bra exempel på någonting. Så att mycket faller ju bort.
Mm.
Och sen skriver ju UNESCO också att det ska vara goda kulturarv, vilket nu, uh-huh. vad nu det betyder, men det betyder att en del faller bort där, för man av olika skäl anser att det här är stigmatiserande för grupper av människor, eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det finns en både, ska vi säga, etiskt sätt att förhålla sig till det, men sen är det också, ska vi säga, hyfsat vetenskapligt förankrat, så mycket som det bara går. Men jag själv tycker i sådana här sammanhang, och det handlar också om att hur vi på museer och i forskningen arbetar, vi samlar in det som sker.
Mm.
Vi vill inte sitta och kan inte, ska inte sitta som experter och bestämma att det här är tradition, det här är inte tradition. Det är inte våran roll, utan vi har blicken på världen och så här, vad händer? Det vet inte vi förrän vi har undersökt det.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratar om de nya immateriella kulturarven då, som skrevs in den 22 maj. De är diwali, majsjungning, halmslöjd, badabastu, ljusstöpning, kolning i mila, nuros, berätta Bellmanvitsar, tegelhantverk och bodapolska. Berätta Bellmanvitsar, you say.
Ja, just det. Det här är ju, det immateriella är ju mycket knutet till alltså ritualer och berättartraditioner. Jag har inte så jättemånga förslag på just berättartraditioner, men Bellman-historierna, vitsarna, kom ju som ett förslag just därför att de har en ganska lång historia, eller väldigt lång historia.
Hur började det?
Ja, man kan, alltså, det är faktiskt förknippat med Bellman i verkligheten. Ja, som var, gav ut någonting när Gustav III gjorde sin statskupp, så gav han ut en hyllnings, kom ut i skillingtryck, alltså väldigt spritt sång som hette Gustav Skål, och han blev jättepoppis och känd. Och känd också därför att han i folklig tradition och i verkligheten också var nära kungen och fick stöd av honom och sådär. Så det i början av 1800-talet så vet jag att det fanns traditioner i alla fall hos de i städerna om just Bellman, att han skulle vara så eländig och fattig och sådär, och hade lurat kungen eller var lite sådär ja, finurlig mot kungen.
Men när kom norsken och tysken in?
För, någonstans under...
Var det från början?
Nej, absolut inte. Utan det här,
vilka var det då istället?
Då var det kungen och Bellman.
Kungen och Bellman?
Ja, och kungen skulle då vara Gustav den tredje. Men det, ibland står det det, var det det, ibland inte. Utan det var Bellman och kungen som...
Och så, hur kan du liksom en Bellman-vits från början låta?
Den kunde, för det första var det ingen vits. Vissa är korta och så här, slagkraft. Så att det är lätt att komma ihåg. Men här var lite mer, jag kallar dem anekdoter, lite okay. längre berättelser. Och det där kan det handla om att Bellman och kungen och hovet ute på slädpartiet i Haga.
Mm.
Och så kungen behöver då lösa i byxorna, som det står i uppteckningarna här som vi har.
Skitnödig
helt enkelt. Och han är jätteskitnödig. Och då så frågar han Bellman som sitter bredvid. Men Bellman, vad ska jag göra för någonting? Det kan inte stoppa heller. Nej, men kungen sticker ut, drar ner byxorna och har rumpan utanför ekipage. Så funkar det.
Mm.
Och sen stannar Bellman hästarna och så hela hovet åker förbi och ser kungens rumpa då Och det är liksom så
den punchen då?
Det är alltså inte den typen av vits som vi är förknippa, utan där, och det handlar väldigt mycket om. De är rent pornografiska.
Men det är inte något man hade googlat fram kanske. Men är det så, när blev det, till exempel den här var ju poppis när jag var liten, en norsk, en tysk och en Bellman skulle liksom tävla om och gå in till Svinstien och se vem som kunde vara där längst. Norsken började, tog tid, var inne en minut. Tysken gick in och var inne där 2 minuter. Och sen så sprang han ut och bara det luktar skit, och så gjorde norsken innan också, och så det luktar skit. Och sen så var det Bellmans tur, och så var han inne, och det gick 2, det gick 3, det gick 4, det gick 5 minuter, och sen så helt plötsligt så kommer liksom grisen utspringandet och sa Bellman luktar skit. Alltså det blev den twisten på slutet som blev liksom så där, oj, det här var jag inte beredd på, vad roligt att han skulle tycka att han luktar värre än vad grisen gör. Den humoristiska punchline twisten på slutet, när blev det så?
Ja, under efterkrigstiden, alltså 50-60-tal.
Vilket krig?
Andra världskriget, skulle jag säga. Det är en vändning där som sker.
Vad var det som hände då? Och varför kom norsken och tysken in där? Tysken kan man ju förstå där på något sätt. Men de var ju delaktiga.
Men det är olika nationaliteter som åker in där. Fransmän finns ju med och sådär.
Det finns en tysk, en fransk och en Bellman.
Ja, just det. Och lite så. Ryssar finns med också. Sådär. Så att det, men jag tror att det har att göra med att vi globaliserades faktiskt. Och sen var det mycket av berättandet som var förknippat med vuxentraditioner fram till en bit in på 1900-talet. Till exempel Bellman-historien.
Men skulle man kunna liksom, hålla Bellman-historien vid liv om man då moderniserar den då, i och med globaliseringen? Att det kanske är en ryss, en iranier och en Bellman?
Ja, jag har inte stött på det. Jag tvivlar på det, men jag vet inte riktigt. Det är någonting som man skulle kunna undersöka i så fall. Men jag tror att det är väldigt förknippat med en viss tid, det här, just efterkrigstiden, och när vi blev globaliserade, när vi började se världen runt omkring oss under efterkrigstiden, alltså 50-60-talet, vi började resa och sådär. Och det kan man också notera, att det är inte bara tysken, utan det är en tysk, en Bellman. Ja. Vilket jag liksom distanserar honom från de tidigare berättelserna som på något sätt handlar om någon idé om verkliga Bellman.
P3, Sveriges Radio.
Det kommer in lite förslag här då. Mm. Nu är det ju här, det är ju mest våra förslag då, våra lyssnare förslag. Så får vi bolla dem mot dig. Du-reformen skriver någon.
Ja, alltså, intressant.
Vi är helt ensamma i världen om att ha liksom,
titellös samhälle.
Ja, att bara bestämma att från och med nu så använder vi inte titlar, utan nu går vi back to basics på något sätt.
Men jag tycker det är intressant. Det är också så att det pekar ut någonting som är väldigt typiskt för den tiden, 60-talets samhälle. Att man liksom vill bli, alla ska vara jämlika och lika sådär. Så det absolut, det skulle jag kunna tänka mig.
För det blev väl aldrig riktigt så? Det var bara att vi började säga olika saker. Men det var väl inte så att alla blev lika helt plötsligt i folks ögon?
I verkligheten? Nej. Precis, så det kan man verkligen ha synpunkter på. Men folk det gick snabbt. Mm. Folk började dua varandra.
Mm. Men jag är så nyfiken på hur det var för folk. För att nu är det ju ett tag sedan du-reformen infördes. Men jag vet ju att det finns äldre liksom, medborgare som kan bli irriterade om man niar.
Ja, det var väldigt, alltså, fram till det här i slutet av 60-talet, och det jag tror det gick rätt snabbt, men inte för alla förstås, det är en omställning. Men innan dess var det så, jag minns min pappa, han lyfte alltid på hatten när de gick ut ur porten och träffade någon, så det gjorde man då, man niade först och sen ska vi lägga bort titlarna. Så det fanns en ordning när man också blev mer så att säga intim, eller man närmade sig varandra. Det gick väldigt snabbt sen, och när man hade lärare så pratade man ju om magistern, fröken, alltså i tredje person. Sådär. Sen så
hade Linnea blivit fröken Wikblad?
Ja, det skulle jag absolut. Ja, ogift. Definitivt. Ogift, ja. Visst.
Och jag hade varit herr Druid.
Ja, just det, precis. Ja.
Jag heter Druid.
Nej, du heter Druid. Ja, fantastiskt. Men du hade varit här då. Och jag hade också varit här. Eller doktor kanske, eller något sånt där.
Behöver inte du stå till svars för den svenska du-reformen. Men jag tycker att den är lite knölig i och med internationaliseringen. Alltså, jag tycker att det är konstigt att liksom träffa en utländsk kompis föräldrar och säga Mr. Jones. För jag fattar typ inte riktigt när jag ska göra det.
Eller om det är en doktor.
Ja, precis.
Dr. Alltså, Jones.
Dr. Jones. Eller,
Dr. Jones.
Ja, Dr. Jones. Jones, Carl. Nej, men förstår du vad jag menar? Ja. Att, vi, på något sätt har vi också förlorat en typ av världsvanartighet som befolkning.
Ja, det har ju gått parallellt det där med så här, ja, men
Vi ska vara mer internationella. Men samtidigt så lägger vi bort någonting som är gångbart internationellt.
Mm. Men det är vi överhuvudtaget, så kan man ju se de här, vad heter, World Value Studies, att vi sticker ut när det gäller det mesta. Bland annat det här synen på jämlika och sådär, och just hur vi ska tilltala varandra. Alla ska vara lika. Mm. Det är ganska ovanligt, om det inte är unikt så är det väldigt ovanligt i världen. Och det är inte konstigt att vi har lite problem med hur vi ska översätta det när vi är någon annanstans eller träffar människor i Storbritannien eller vad det nu är, eller till och med Danmark.
Där eller om vi har liksom partiledare eller statsminister i studion och sen så säger man så här, men du Ulf, det känns konstigt.
Ja, men då säger vi att du är inte chef, utan du är den främste bland likar, primer inter pares. Mm. Alltså, du är inte någon, men däremot säger vi inte så om kungen.
Nej, just det.
Nej, men han är väl ensam kvar på den.
Ja, det skulle jag tro.
Men man undrar ju då så här, nu gled vi in på den här grejen, men då har jag ändå en sista fråga då. Det är ju, när blev titeln tillräckligt... tillräckligt väsentlig för att man skulle bli kallad det. För när blir jag till exempel, om det var någon som var, då var ju överstelöjtnant eller det var eller var det
länsman.
Ja, precis, men alla yrken var väl inte så. Eller?
Nej, jag tror att när det gäller till exempel om en markägare skulle tilltala en bonde, så blir det nog efternamnet i så fall.
Mm-hmm.
Tror jag. Men jag tror inte man sa bonden. Det var liksom inte den typen av yrkestitel. Jag tror att det här är mycket med titlar. Adeln sa man ju så här, ers höghet eller någonting sånt, så här, som anspelar på rangen. Men däremot när yrkestitlar, det ska jag nog säga, det är senare delen av 1800-talet, när vi också börjar få statsadministration som växer och så där.
För det jag vill veta egentligen, det är bara så här, om vi levde kvar i titelsamhället, vad hade vi kallats? Vi är ju radiopratare.
Ja, redaktör.
Redaktör
till exempel.
Redaktör.
Skulle kunna vara en
inte
sån
jag
där.
Är tjej. Jag hade varit fröken bara.
Du hade nog kunnat vara fröken om det var 50-60-tal.
Ja, fröken, Wikblad och redaktörn.
Ja, vi perfekt. Får tacka herr Engman, etnologen, för att du kom till morgonpasset.
Ja, tack ska ni ha.
Tack snälla för att du tog dig
tack,
tid.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Jag har hittat en lista här på Sveriges mest, eller världens mest smarta länder.
Mm-hmm.
Vill du höra?
På populationsnivå då?
Ja, på populationsnivå. Ja.
Jag vill höra, ja.
Ja, du vill höra.
Ja, ja.
Det är plats nummer 10. Längst ner, men ändå på listan.
Mm-hmm.
Finland, grannland.
Mm. Uh-huh.
10 på plats nummer 10.
Mm.
9:e plats, också grannland, Danmark.
Okej, okay. Är det här Body Optimist?
Nej, det är msn.com som man länkar vidare till någonting. Okay. Från en ny studie, någonting.
Okay.
Och sen så är det plats 8, Polen.
Mm.
Tyskland, 7:a. Sen kommer Sverige.
Mm-hmm.
6:e. Sverige. Dementerade. Sjönk.
As vi åkte ner på 7:e.
Ja, precis. Nej, vi är inte
as
på listan längre.
Spoke.
Belgien, 5:a. Och sen så är 3:a USA.
Nä.
2:a Storbritannien. Och absolut smartast är Schweiz.
Schweiz!
Så det var bara en liten lista som man tänkte lite kul.
6:a. Fransmännen är inte med alls. Inte spanjorerna heller.
Förvånar
Japan!
Det.
Snälla.
Ja.
Jag köper inte den här listan.
Nej.
Japan ska in, Sverige ska upp, USA ska bort.
Ja, precis. Jag försökte klicka mig tillbaka här för att hitta någon sån, så här, vad går de på?
Vad är det de precis, tittar vad är det på? De, liksom...
de hade någon så här, genomsnitts-IQ i varje land i alla fall. Och det var väl lite det de gick på i alla fall.
Uh-huh.
Och,
så ingen i Afrika, ingen i Asien och ingen i Mellanöstern?
Vidrigt att det är att
ingen
poängtera.
Ingen i Australien,
kanske.
Nej.
Vidrig bara, poängtering.
Bara, eller var det Europas länder? Nej, för
nej,
USA var
det
med.
Stod världens.
Ja, nej, ja. Skit. Rasistlista.
Jaså?
P3. Sveriges Radio.